الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عما بعد Vi har tre korta kapitel kvar i kapitlet om begravningar och sen kommer vi inshallah gå vidare till kapitlet om ahkam al-safar, bestämmelser kring resor. Och det första kapitlet idag är kapitel 163 där författaren säger bab thana'in nasi 'ala al-mayyit. Kapitlet att människorna talar gott om den avlidne. Och där nämner han hadith Anas radiyallahu anhu att man gick förbi med en janaza. En begravning gick förbi och då talade folk gott om den avlidne. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam wajabat. Det är garanterat, alltså någonting gott. Och sen gick man förbi med en annan begravning och de talade ont om personen. De nämnde honom med dåligt. Och då så sa profeten alaihi wasallam wajabat. Det är garanterat. Och då så sa Umar radiyallahu anhu, vad är det som är garanterat? Och då så sa han, den första personen prisade ni. Ni talade gott om honom. فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ. Så Jannah är garanterat för honom. Och den andra talade ni gott ont om. فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارِ. Och elden är garanterad för honom. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. Ni är Allahs vittnen på jorden. Och den här hadith finns i Bukhari Muslim. Namn. Den här hadithen bevisar en jätteviktig sak och det är att hur viktigt det är att man är en bra människa. Man gör bra ifrån sig. För Allahs skull. Då när man dör så blir man ihågkommen på ett gott sätt av människorna. Och om människorna nämner dig med gott. Och då talar vi om de goda människorna. Och säger att mashallah fulan, den här personen han dog och han var salih. Han var rättfärdig. Han var muttaqi. Han var en person som alltid ställde upp. Han var generös. Han var ärlig och så vidare. Yani han förtjänar det bästa. Vi vet bara gott från honom och så vidare. Då är det här tecken på att den här personen inshallah har någonting gott att se fram emot. Och inshallah wajabat lahul janna, yani janna är garanterat för honom. Det vill säga, vi hoppas att han kommer att få paradiset. Det finns en väldigt stor chans att han kommer att hamna i paradiset. Om de goda människorna prisar honom. Och motsatsen, om en person fördöms och kritiseras vid hans bortgång. Och folk nämner honom med ont. Han var en dålig människa. Han var en falsk, en äcklig, en vidrig människa. Alhamdulillah att han är död. Då är det människornas vittnesmål som kommer att räknas. Det har betydelse hos Allah subhanahu wa ta'ala. För vi är Allahs vittnen på jorden. Vi vittnar över människorna. Vi vittnar över det som vi ser hos människorna. Och den här hadithen betyder inte att vi bestämmer vem som är i paradiset och vem som är i helvetet. Det är bara alla som bestämmer. Och bara alla vet vad som finns i våra hjärtan. Men att det har en påverkan. Och som Ibn Uthaymin och ulama här nämner, så tror Ahlus Sunnah wal Jama'ah att vi inte garanterar någon paradiset och inte heller helvetet. Förutom de som har nämnts i Koranen och i Sunnah. Yani vi kan inte säga, den här personen som dog igår, han är i Jannah. Vi får inte göra det. För det är bara Allah som vet vem som är i Jannah. Vi får inte heller säga om en muslim som dog, han är i elden. Allah vet bäst var personen är. Men generellt, vi är Allahs vittnen på jorden. Och det är ett gott tecken att människorna prisar den som har dött. Och som Ibn Taymiyyah säger, att det finns vissa undantag. Och det är, om det har nämnts i Koranen och Sunnan att en person är från Ahlul Jannah, då vittnar vi om att han är från Ahlul Jannah. Som vem till exempel är garanterad paradiset? Abu Bakr, Umar, hadithen Abu Bakr fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, al-Ashra al-Mubashirin, de 10 sahaba som är lovade Jannah, Ukasha och så vidare. De är lovade Jannah. Då säger vi, de är i Jannah. Och generellt vi kan säga alla sahaba är i Jannah. Lianna Allah Azza wa Jal säger wa kullu wa'da Allahu al-husna, att alla är lovade al-husna, yani paradiset. Så sahaba är i Jannah. Okej? Okay? Och sen har vi de som är lovade helvetet. Som vem till exempel är lovad helvetet i Koranen och Sunna? Abu Lahab, Fir'aun, Iblis, Qarun och så vidare. De är dessa är lovade helvetet och säger vi de är i helvetet. Tayyib. Och Ibn Taymiyyah nämner också att om hela umman är överens om att en person är bra och dog på någonting gott, då kan vi vittna om att han är i Jannah. Och han säger som till exempel de fyra imamerna. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i och Ahmed. En hela umman, alla fromma muslimer vittnar om att de här människorna var bra och fromma och goda människor. Då inshallah så har vi yani, övervägande hopp om att de här är garanterade, de är i paradiset. Okej? Okay? Men den här hadithen är också en varning att subhanallah, tänk till de som dör, som är med i såna här gäng, våld, skjuter varandra på grund av narkotika, skjuter en annan muslim, blir skjuten. Kommer folk att nämna dem i gott när de dör? Kommer folk säga, ah, mashallah, han var salih och han var rättfärdig och han hade taqwa? Nej. Max. Folk säger bara, de hoppas, rahimahullah, hoppas gärna att Allah förlåter honom. Eller hur? Och det är ett väldigt, väldigt dåligt tecken. Att dö är ett sånt otroligt negativt tillstånd. Må Allah skydda oss. Må Allah ge oss husnul khatima. Det goda slutet. Amin. Och kolla istället på, som vi sa, rättfärdiga människor. Som Ibn Baz till exempel. Ibn Uthaymin, rahmahullah. Man nämner deras namn, man säger rahmahullah. När han dog, nästan hundratusentals medverkade på hans begravning. Har ni sett Ibn Baz begravning i Mecca? Man tror nästan det ser ut som hajj, yani så mycket folk som är där, subhanallah. Det är ett gott tecken, eller hur? Alla kom dit, han var älskad av alla. Alla människor prisar honom. Förutom de som har en sjukdom i sitt hjärta. Så det är ett gott tecken. Yani. Och det är så vi ber Allah azawajal att han ska ta våra liv. Och sen nämner författaren en till hadith som har samma budskap. Men där nämns det från Umar radiyallahu anhu att det räcker med att fyra personer prisar en person med gott. För att det ska vara yani, ett gott tecken. Och sen nämner han även tre och även två. Och att detta är någonting han hört från profeten alaihi salatu wassalam. Nästa kapitel, dygden av den som förlorar sina barn i en ung ålder. Genom den vars barn dör. Och här nämner författaren tre stycken hadither. Den första är hadith Anas radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att det finns ingen muslim som förlorar tre av sina barn som inte når en mogen ålder. Förutom att Allah kommer att låta honom gå in i paradiset med hans nåd och hans rahma till dessa barn. Bukhari och muslim. Och från Abu Huraira radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att det finns ingen som förlorar tre barn från muslimen förutom att det kommer att skydda honom från att röras av elden förutom det som Allah har lovat. Och vad Allah har lovat är wa in minkum illa wariduha. Och vi kommer tillbaka till det. Och den sista hadithen från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu där han säger att en kvinna kom till Rasulullah alayhi salatu wassalam. Hon säger Rasulullah, männen har fått all din uppmärksamhet. Yani det är bara de som du ger din kunskap. Så ge oss en dag där du särskiljer oss och kommer och lär oss den kunskapen som Allah har lärt dig. Och då så accepterade profeten alaihi salatu wassalam detta och samlade dem på en specifik dag. Och då kom profeten alaihi salatu wassalam för att ge råd till kvinnorna. Och han lärde dem från den kunskap Allah har givit dem. Och sen så sa han att det finns ingen av er, en kvinna, som förlorar tre av hennes barn förutom att de kommer att vara ett skydd för henne från elden. Och då så sa en av kvinnorna, men två barn då? Och då så sa han, och två barn. Och denna hadith finns i Bukhari och i muslim. Och det finns många hadith i detta ämne. Vad händer om en person har förlorat ett barn? Och det kan ju subhanallah ses som kanske en av de jobbigaste saker en person kan vara med om, eller hur? Att förlora någon, alltså det händer, men att förlora sitt eget barn, det måste vara en av de svåraste saker som finns. Och vi vet ju alla att Allah azza wa jall belönar oss för prövningar, eller hur? Profeten alaihi salatu wassalam han sa idha habba Allahu 'abdan ibtala, om Allah älskar en tjänare kommer han att pröva honom. Han kommer att sätta honom på test. Wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsi min al-amwal wal-anfus wath-thamarat. Wal-anfus wath-thamarat. Yani Allah kommer att pröva oss med yani förlust av världsliga saker och av al-anfus. Yani folk som står nära oss kommer vi att förlora. Och om Allah azawajal då prövar oss med detta, så gäller det att ha tålamod, som vi gick igenom tidigare i detta kapitel. Att om någon dör så vet man att det här är qadar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lillahi ma ata wa lillahi ma akhad. Yani till Allah tillhör det han givit och det han tar. Och vi ska alla tillbaka till Allah. Även om det är mina föräldrar, min fru, mina barn. Vi är alla Allah azawajals slavar och han gör vad han vill med oss. Så en person som förlorat sina barn, eller ett, eller två, eller tre av sina barn, kommer att få denna enorma belöning. Att de kommer att vara en orsak hos Allah azawajal att slippa röras av elden. Slippa gå in i elden. Och det finns många, många hadither i detta ämne. Till och med vissa vackra hadither att dessa barn kommer att stå vid paradisets port. Och när det sägs till dem träd in i paradiset, så kommer barnen att säga inte utan mina föräldrar. Och de kommer att stå och dra sina föräldrar i kläderna tills de drar in sina föräldrar i Jannah. Subhanallah. Så belöningen är enorm, mashallah. Men här nämndes ett undantag. Att de kommer då vara ett skydd från elden förutom Allahs löfte. Och Allahs löfte är vad som nämns i surat Maryam. Wa in minkum illa wariduha. Att det finns ingen av er förutom att han kommer att passera den. Passera den. Och vissa lärda säger här, det här betyder elden. Och andra lärda säger det betyder as-sirat, bron över helvetet. Yani personen skonas, räddas från helvetet. Men han måste förbi helvetet. Alla människor som ska till Jannah måste förbi helvetet. Och det är as-sirat, den här bron över helvetet. Som ni vet, det är kolsvart, den är supertunn. Och den har krokar, det är halt och under den finns Jahannam. Så alla måste förbi elden. Alla måste förbi elden. Och vissa hadith nämner att alla kommer att få se sin plats i helvetet. Och sen så kommer Allah att rädda dem. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Och sen säger Allah, och sedan kommer vi rädda dem som har taqwa. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّ. Och vi kommer att lämna al-zalimin, förtryckarna, al-kafirin, förnedrade på sina knän, där i, yani i helvetet. Och vissa lärda säger här att, men hur kommer det sig att varenda människa ska gå förbi helvetet? Ska även troende gå förbi helvetet? Nej, men det betyder inte nödvändigtvis att de kommer att skadas av elden. Så som då Ibrahim a.s. kastades i elden. Och Allah sa till elden att den skulle vara barden wa salamen. Den skulle vara kall och fridfull. Den skulle vara bekväm. Hänger ni med? Så en person kan passera helvetet, kan till och med tas in i helvetet utan att skadas. Men han får se sin plats. En fråga. Vad är nyttan med att ha fått sett helvetet innan man kommer in i paradiset? Är det någon som vet? Cham. Precis, du förstår vilken ni'ma det är att du räddas från den här vidriga platsen. Den som är kuffar ser den, subhanallah, de bara vill fly. De bara vill bli till sanden om de ser helvetet. Må Allah skydda oss. Nah. Så här är då den enorma belöningen av en person som förlorat ett barn. Och det kan vara, det händer, qaddar Allah, att vissa kvinnor får missfall efter fjärde månaden. Det kan vara jättesvårt för kvinnan. Men då är det här en bushra. Det är en glädjande nyhet. Och man ska alltid tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte göra som vi sa när vissa förlorar någon nära och kär eller barn. Att de börjar att ifrågasätta och klaga på Allah Azza wa Jal. Och tro dåligt om Allah Azza wa Jal. Nej, utan tro det bästa om Allah. Att Allah vill dig det bästa. Och de här barnen som har dött, har de inte hamnat på en bättre plats? Har de inte det? Vart är muslimernas barn någonstans? I Jannah. Alla. Det finns inget undantag. Alla muslimernas barn är i Jannah. Så alhamdulillah, ala kulli hal. Now. Sista kapitlet i kapitlet om begravningar. Där nämner författaren kapitlet om att gråta och ha rädsla då man går förbi kubur, begravningsplatserna av al-zalimin. De orättvisa, de som förgjordes och gick under. Och att när man då går förbi dessa platser, att vara ödmjuk och att inte vara negligent och glömsk. Vad menas här? Att vi muslimer ska ta en tankeställare från hur det gick för dem innan oss. Allah Azza wa Jal har förgjort många människor. Eller hur? Qawm Thamud, Fir'aun och så vidare. Många människor har Allah Azza wa Jal utplånat. Qawm Lut, där en hel stad, en hel befolkning utplånats förutom de troende. Nuh alayhi salam på hans tid. Yani det här ska vara en tankeställare. Det ska inte bara vara något som vi läser som en historiebok av intressant fakta, nu går vi vidare. Nej, utan subhanallah. Vad var det som fick de här människorna att gå under? Det var deras trots, deras högmod, deras kufr, deras inad mot Allah subhanahu wa ta'ala, som gjorde att Allah azza wa jal utplånade dem från jordens yta. På ett väldigt, väldigt smärtsamt sätt. Med att jorden kanske slukade upp dem, regnar stenar från himlen, skickar sayha, skickar dessa otroliga vindar och stormar eller liknande saker. Vissa subhanallah, ni ser folk blivit utplånade av vulkaner. Har ni sett den? Vad heter Pompeji eller och liknande saker. Ja, ni subhanallah, det är inte en tankeställare. Det borde få människan att bli rädd. Och speciellt om man går förbi dessa platser, så ska man tänka till att det här kan drabba oss om vi inte lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Och beviset på det är att Ibn Umar radiyallahu anhuma berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa då de kom till Al-Hijr, Diyar al-Thamud. Och Al-Hijr är den som platsen som Allah azza wa jalla nämner i surat Al-Hijr. Surat 14 tror jag i Koranen, surat Al-Hijr. Och det är en plats som ligger mellan Medina och Sham. Mellan Medina och yani Syrien typ. Finns det en stad där Thamuds folk bodde. Och Thamuds folk var kända för att det var de som huggde hus och slott ur stenar. De var väldigt, väldigt mäktiga och skickliga i det som de gjorde. Och ni kan även googla och se deras boningar. Finns det bilder på i den här staden, eller delar av den här staden finns kvar idag. Okej. Och profeten a.s. red förbi den här platsen på väg till en strid. Och så sa han att gå inte in till dessa straffade människor, yani till den här byn, förutom att ni går in gråtandes. Och om ni inte gråter så ska ni inte gå in överhuvudtaget, så att ni inte drabbas av det som drabbade dem. Och en annan hadith, gå inte in i boningarna av dem som förtryckte sig själva, så att ni inte drabbas av det som drabbade dem, förutom om ni går in gråtandes. Och då sänkte profeten a.s. sitt huvud ödmjukt. Och han red snabbt förbi den här staden, de här dalarna där folket hade förgjorts. Och det här bevisar, som Sheikh ibn Uthaymeen nämner, att man ska inte åka till de här yani förbannade platserna där Allah utplånat folk på semester, som vissa gör. De åker dit och bara yani bokar in på hotell och stannar flera dagar och så vidare. Som att det är någon intressant och rolig grej där. Så de här platserna ska man undvika. Och går man förbi dem eller är man där, så är det bara för syftet av att påminna sig själv om Allah azza wa jalla straff. Och man är ödmjuk och man fruktar Allah subhanahu wa ta'ala och man skyndar sig därifrån. Bäs. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel, Kitab Adab al-Safar, kapitlet om etik kring resa. Och vi alla, eller de flesta av oss, reser ju någon gång, eller hur? Masha, de flesta av oss reser. Vissa av oss reser flera gånger per år. Vissa reser utomlands, vissa reser inom Sverige, inom Europa och så vidare. Och ordet sefar på arabiska, det sägs att det kommer från el-keshf wal-idhar. Någonting som avslöjar, visar, uppenbarar. Man säger till exempel på arabiska asfara subh, att morgonen har visat sig. Alltså morgonen, gryningen har slagit in. Den har blivit tydlig efter natten. Man säger as-sufur, till exempel kvinnan som går ut utan hijab. Det är sufuren, att hon visar sig. Hon visar sig öppet. Så att det sägs att då ordet safar kommer från det här ordet, att någonting visar sig, någonting uppenbarar sig, någonting blir tydligt. Och då säger ulema här, vad är sambandet? Jo, de säger att resan visar människans sanna natur. Resan, att vara på resande fot, visar vem människan verkligen är. Och därför, när man nämnde till Umar radiallahu anhu, Umar ibn Khattab, en viss person, och talade gott om honom. Så sa Umar till personen: har du rest med honom? Han sa nej. Han sa: har du gjort mu'amala? Har du handlat med honom? Har ni köpt och sålt någonting från honom? Och då sa han nej. Och då så sa han att du kan inte tala gott om honom tills du gjort dessa saker. Yani varför? För när du är med en person på resande fot, och speciellt förr i tiden, ni har en varsin häst, en varsin kamel, ni är ute i öknen, ni ska resa en, två veckor, då kommer det visa sig vad han är för person. Är han den som ställer upp? Eller den som är egoistisk, tar den bästa platsen, tar den bästa maten, inte delar med sig, är och inte är hjälpsam och så vidare. Det är lätt när man är med någon 10 minuter, 20 minuter, en halvtimme, två timmar. Det är lätt att visa en falsk bild av sig själv. Men när man är med någon länge, under dessa svåra förhållanden, vilket kräver uppoffringar. Man måste kompromissa kanske. Man vill ha vissa saker, men man ger dem istället till sin vän. Eller man delar med sin vän, sin resepartner. Det kräver någonting. Det är inte enkelt. Och samma sak, handel visar också en människas sanna natur. Du ser någon, mashallah, han verkar vara jättebra, men när det kommer till pengar, du ser att han är snål, eller han luras, eller han är falsk, han är inte ärlig. Han blir en helt annan person. Han anförtros en viss summa pengar, och kallas han är borta. Han svarar inte när du ringer, han lovar, han håller inte vad han lovar, och liknande saker. Alltså, du vet ju var du har honom. Att den här personen, han är inte bra. Eller han har brister. Så det sägs då att Safar kommer från det här ordet. Och författaren säger i första kapitlet rekommendationen att bege sig ut på torsdagar och att ge sig ut i början på dagen. Och han nämner där hadith Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam begav sig ut på Ghazwat al-Tabuk yawm al-Khamis på torsdagen. Och han brukade tycka om att ge sig ut på torsdagar. Och denna hadith finns berättad av Bukhari och Muslim. Och en annan riwaya på hadithen att det var sällan som profeten alaihissalam inte reste på en torsdag. Now, om man har möjligheten att välja när man vill resa, så är det sunna att välja torsdagar, att man reser på torsdagar. Är det någon som vet varför?
Kanske för att hinna bli jumma.
Nej, man ber inte jumma när man reser. Du menar komma tillbaka?
Ja.
På förr i tiden, då hann inte komma tillbaka på en dag. Det var långa resor.
Man fastar med
det. Nej, man fastar inte heller när man reser.
Nej, jag menar om man reser på torsdagar. Man har ju fastat på
måndagar och torsdagar. Nej, fast det har någonting med det att göra. Varför fastar man måndagar och torsdagar? Kassim?
Är det inte för att Allah tar emot
det? Det är på torsdagar som gärningarna stiger upp till Allah. Turfa fihi al-amal. Gärningarna stiger upp till Allah på torsdagar. Nej. Så att det är sunna att resa på torsdagar om man har den möjligheten. Och för det mesta så reste profeten alaihissalam på torsdagar. Men det finns även att han reste på andra dagar. Som jag trodde han åkte på Hajjat al-Wada, då var det på en lördag som han reste. Så att det inte är wajib, men det är bättre att resa på en torsdag om man har den möjligheten. Och sen nämner Sheikh ibn Uthaymin att idag kanske det inte är så enkelt det här med när det är flyg och sånt. Förr i tiden, det var ju bara att ta din kamel och bismillah, ge dig ut på din färd. Men idag så måste du logga in på internet, du måste boka biljett, billigaste biljetten och så vidare. Då kanske det inte är så bekvämt att boka en dag senare och betala flera tusen mer. Utan man tar ju det billigaste och det som är enklast. Många har också begränsat semester och så vidare. Men vi talar här om man har en möjlighet. Du ska resa och gärna det är samma för dig, då väljer du torsdagar. Det är det som är bäst. Tayyib. Sen så nämns också från Sakhr ibn Wida'a al-Ghamidi al-Sahabi radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Allahumma barik li ummati fi bukuriha, wa Allah välsigna min umma i dess första tid, yani i gryningen. Och den här sahabin Sakhr, då han skickade ut sina affärsman eller sina arméer, eller affan, profeten a.s. brukade skicka ut sina arméer på morgonen, yani den första delen av dagen. Och denna sahabi Sakhr, som var en affärsman, brukade skicka ut sina affärsmän på morgonen i gryningen. Vilket gjorde till att han fick stor vinst. Innan han tjänade mycket pengar. Och den här hadithen citerar med det. Naam. Här så gör profeten alaihissalam dua. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Och Allah välsignar min umma i dess första tid, yani i gryningen. Och det här är en jätteviktig sak. Och en annan hadith, här gjorde han dua. Och Allah välsignar i en annan hadith, min umma är välsignad i morgonen. Yani den duan är besvarad. Och då säger vi att det är subh. Yani då fajr går in tills, yani strax efter soluppgången. Det här är den mest välsignade tiden på hela dygnet. Med mest baraka. För profeten Ali s.a.s. gjorde dua att den här tiden ska vara välsignad. Det ska vara mycket baraka i den här tiden. Och det här är viktigt. För subhanallah, som ni kanske märker, så lever vi en tid där al-ayam och sa'at, tiden och timmarna flyger iväg. Är det inte så? Att veckan går som ett knäpp med fingrarna nästan. Är det inte så? Dagen bara försvinner. Du planerade idag att göra så många saker, du hann inte. Kanske inte ens göra hälften. En otroligt snabb går tiden. Och det här är från domedagens tecken. Profeten alaihissalam, han sa i en autentisk hadith, wa yataqarabu az-zaman. Och tiden kommer nära. Och det betyder att tiden kommer att gå snabbt. Den korrekta förklaringen på denna hadith är att tiden kommer att gå snabbt. Och i vissa hadither att ett år känns som en månad som en vecka som en dag som en timme och en timme som tiden det tar att bränna upp ett blad eller någonting. Yani tiden, det blir lite baraka innan domedagen. Och det här kan man också se om man kollar på hur mycket self han gör under sina dagar. När du läser, du blir förvånad. Du blir förvånad över hur mycket saker de han gör på sina dagar. Hur någon kanske hinner läsa ut hela Koranen på en dag. Det är sahih att Uthman radiyallahu anhu läste ut hela Koranen i en raka, i witr. Sahih. En raka läste han ut hela Koranen. Hur hinner man det? Idag, om du sätter dig och försöker läsa Koranen, det kommer inte att hinna på ett dygn, tror jag. Det kommer ta lång tid, yani. Allah har. Så den här tiden är en välsignad tid. Morgonkvisten. Och tyvärr är det en tid som många av oss sover bort. Och vi kanske är ursäktade då vi bor i Sverige till exempel. Fajr är klockan 2 på natten. Det är inte alltid lätt att gå upp och jobba den tiden. Eller att sitta och läsa och memorera Koran den tiden. Men i de länder som har en mer stabil och reguljär tid. Så är Fajr oftast vid 6-tiden. Ju närmare ekvatorn man kommer så är Fajr runt 6-tiden ungefär. Och vad folk gör i dessa länder är att de börjar sin dag den här tiden. De går inte och sover efter fajr, utan de går ut och tar vara på dagsljuset. Och det här såg vi när vi var i vissa afrikanska länder. Att på natten är det tomt på gatan. Folk är inte ute som här. Utan det är chans. Folk ligger och sover. Och efter fajr 7 på morgonen, det är fullt. Yani, mashallah, rörelse i hela stan. Så har man möjligheten, så är det bra att vara vaken den här tiden. Och vill ni ha baraka, till exempel ni vill memorera Koran, bästa tiden är efter fajr. Och de lärde sig också att den här tiden är den tiden då man har sinnesro. Du är lugn. Du vet, på kvällen ibland du blir så här degig i huvudet. Du har varit med om mycket saker. Du har jobbat upp och ner. Du har varit glad, du har varit ledsen. Du har varit allt möjligt. Så hjärnan är lite, jag behöver vila igen. Och då kan det vara svårt att sätta sig och kanske memorera Koran eller liknande, läsa på läxor och så vidare. Men oftast efter fajr, man är utvilad, man vaknar upp fräsch, man är klar i sina sinnen. Det kan då vara en, eller det är den bästa tiden att sitta och memorera. Och därför finner vi oftast att när folk studerar, då sitter de efter fajr och memorerar. De gör dhikr och sen läser de och lär sig Koranen utantill. Och även om jag inte minns fel, det var vissa forskningar som talade om även dunya-mässigt. Man vill studera dunya-kunskaper, så har icke-muslimerna rekommenderat den här tiden. Att det är den bästa tiden att studera på, att lära sig på. Men kolla på denna sahabi då, vad han gjorde för någonting. Då han praktiserade denna hadith och han skickade sina affärsmän ut efter salat al-fajr för att köpa och sälja. Och Allah azza wa jalla välsignade honom i hans tijara. Så idag om ni ska köpa och sälja någonting, Och idag är det väldigt enkelt, kanske genom internet. Du köper och säljer och beställer och så vidare. Yani bismillah, om du får välja, gör det efter fajr. Och la'alla Allahu, kanske Allah kommer att ge baraka i din tijara, i din business. Vi tar det till kapitlet att välja ett gott sällskap då man reser. Och att utse en emir, att utse en ledare när man är i eller på resande fot. Och där berättar författaren från Ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om folk bara visste vad som finns eller konsekvenserna av att vara själv. Det som jag vet så skulle ingen resa på natten själv, berättad av Bukhari. Genom folk bara visste sanningen i vad som händer när man reser själv på natten så skulle ingen resa själv. Och nästa hadith liknande, där så säger Rasulullah alaihi salatu wassalam, den som reser yani själv, han är shaitan. Två som reser, de är shaitan. Och tre som reser, de är ett sällskap. Dessa två hadither indikerar på att det är rekommenderat att inte resa själv. Och då nämner här, som Ibn Uthaymin, speciellt förr i tiden. Då man reser ute på ödemarken på natten. Och det är oftast den tiden man reste. Ni vet, på arabiska halvön, Saudiarabien. Så kan du inte sitta och rida mitt på dagen. Då kommer du få solsting. Din kamel kanske också får solsting. Så att du kommer inte komma någonstans. Mitt på dagen vilar man. Och de bästa tiderna att resa på är morgonen, eftermiddagen och natten. Okej? Och att resa på natten när det är helt kolsvart. Jag vet inte om ni har varit ute på landet långt från bebyggelse. Det är riktigt. Ni vet när man ser alla de här stjärnorna på himlen. Jag har varit på en sån här plats någon gång. Det är riktigt kolsvart igen. Då är det inte rekommenderat att resa själv. Utan då ska man ha med sig sällskap. Och de lärde nämner här, vissa är ni, det kan vara världsliga eller religiösa konsekvenser. Att en person kanske blir sjuk. Kanske jättesjuk. Han är där helt själv ute på ödemarken. Vem ska hjälpa honom? Han kanske ramlar och skadar sig. Han kanske blir överfallen av ett djur, stucken av ett djur. Överfallen av banditer eller liknande. Vem är där? Men när man är flera så är man oftast starkare. Man hjälper varandra, eller hur? Eller jinner och shayatin och liknande. Nämns också här som en orsak att en person som är själv oftast är ett lättare byte för shaitan. Eller han är ett lättare byte för shaitan. Det är så. Och det här nämnde vi förra veckan. Vi talade om de farliga konsekvenserna av att dra sig undan och att bli en enstöring. Att hålla sig hemma. Hålla sig borta från al-jama'a. Hålla sig borta från sina bröder och systrar. Och bara säga, jag pallar inte med folk. Jag kör min egen grej. Jag klarar av att vara muslim själv. Shaitan kommer att lura folk på det här sättet. Och sen blir han jättesvag. Och vi nämnde den här liknelsen. Med att den ensamma personen är som. Som vad? Fåret, precis. Lammet som lämnar flocken. Han är ett lätt byte för vem? Vargen, precis. Och shaitan är människans varg som ligger i bakhåll och bara väntar på att vi ska bli svaga, vi ska avvika, vi ska lämna al-jama'a. Så tillsammans är man stark och ensam är man svag. Så är det. Det är alltid så, eller hur? Om du tar en tändsticka, du kan bryta den, eller hur? Om du lägger ihop 20 tändstickor, kan du bryta dem? Nej. Jag tror inte att du kan. Det är omöjligt. Man är stark när man är tillsammans och man är svag när man är själv. Ja. Vad menas då med att den som reser själv är shaitan och två är shaitan och tre är ett sällskap? Vissa lärde sig här betyder inte ordagrant att personen är en shaitan utan det betyder att personen efterliknar shaitan. Shaitan är själv eller shayatin är själva. Man efterliknar dem. Och två. Men när man är många, då efterliknar man inte shayatin. Och även som vi sa, man blir starkare och kan skydda sig lättare från dessa shayatin. Sen kommer hadith Abu Sa'id och Abu Huraira radiyallahu anhuma att de sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa om tre personer ger sig ut på en resa så ska de välja en av dem att bli deras ledare. Och denna hadith finns i Abi Dawud. Om man är mer än två, yani tre och över, om man ska ut på en resa, så ska man välja en amir. Amir och Sefar. En person som är ansvarig under resan. Och denna amir är inte en person som man lyder i allting. Som den som är amir över hela landet. Utan han är en amir som de lärda ser när det kommer till angelägenheter som berör resan. Yani umur och Sefar. Till exempel, var ska vi slå läger? Vad ska vi äta? Vem ska ansvara för att vakta eller jaga eller tvätta eller någonting sånt? En av de här sakerna. När ska vi göra wudu? Ska vi slå ihop bönen? Ska vi inte slå ihop bönen? Ska vi slå ihop den tidigt eller sent? Vilken väg ska vi ta? Och så vidare. De här sakerna går tillbaka till honom. Men det betyder inte heller att han är, som vi sa, någon sån här diktator. Utan ulema har även här rekommenderat att han gör mushawara. Att han frågar sina resekamrater om råd. Han frågar folk om råd. Vad tycker ni? Men han har sista ordet. Okay? Och en annan viktig fråga. Vem väljer man till amir? Man kanske först tänker att det är den som är kunnigast inom islam. Vilket är bra. Att man tar den som är kunnigast inom islam. Men vissa lärda sa till oss. Att ibland är det kanske inte det bästa. Utan ibland kanske det bästa är personen som känner till landet bäst. Men han är smart. Han har förståelse. Han är hikma. Han kommer inte göra några konstiga saker. Men han känner till landet och han kan språket. Du kan varken landet eller språket eller kulturen. Då kanske inte du är passande att vara amir över den här gruppen. Då kanske han är mer passande. Eller hur? För du kommer göra bort det. Men han vet vad man ska göra. Så man kollar på vem som är lämpligast. Vem kommer gynna det här resesällskapet mest. Hänger ni med? Så det är då bra att man har en amir när man är på resande fot. Om man är mer, om man är två ska man inte ha en amir. Är man tre, då väljer man en amir. Sista hadithen i kapitlet är hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han berättar att profeten alaihi salatu wassalam sa: de bästa sahaba, de bästa i sällskapet är fyra. Och den bästa saraya är 400. Yani saraya som en liten bataljon. وَخَيْرُ الْجُيُوشْ 4000. Och den bästa armén är 4000. Och 12000 kommer inte att yuglab, yani att krossas eller övervinnas på grund av deras lilla eller yani lilla antal. Och denna hadith finns i Abi Dawud och Tirmidhi. Ja. Här nämns det då flera saker. Den första är att det bästa sällskapet är fyra när man är på resande fot. För ni vet, om man är tre, två pratar och den ena vill utanför, typ igen, eller hur? Eller amiren, han är en och så har du två. Men om det är fyra, det blir genast lite mer jämnt igen. Situationen blir mer avslappnad om man är fyra stycken. Så fyra är ett bra sällskap. وَخَيْرُ السَّرَايَ, och den bästa bataljonen är 400. Yani mindre under armén, under den stora armén, är ett antal på 400. Och den bästa armén är 4000. Men om de är 12000 kommer de inte övervinnas. Min qilla, yani ay qillatu adad. Nam. Yani om det är inte deras lilla antal på 12000 som kommer göra att de förlorar, utan det är i så fall andra faktorer. Som att de förlitar sig på det materiella, de inte förlitar sig på Allah, eller de syndar och liknande, då kan de förlora. Men är man 12000 soldater som har taqwa, som lyder Allah Azza wa Jal, så kommer de inte övervinnas. De kommer att segra. Och det här får mig att tänka på en hadith som handlar om ett av domedagens tecken. Och det är att profeten alaihi salatu wassalam har sagt att det kommer att komma från Aden Abyan. En armé på 12000. En armé på 12000, och Aden är den södra delen i Yemen, eller hur? Den som ligger mitt emot Somalia. Det kommer att komma en armé på 12000. Yansurun Allah wa rasula. De kommer att ge seger till Allah och hans sändebud, yani till islam. Hum khayru men bayni wa baynahum. Och så sa profeten al-islam, de är de bästa av människor mellan mig och dem. Men efter sahaba så är den här armén de bästa av människor. Och den här hadithen är sahih. Och det är tecken som fortfarande inte har kommit. Så det kommer att komma innan domedagen. En mäktig armé från al-sunna som kommer att strida för sanningen från södra Yemen. Och de kommer att vara 12 000 som nämndes i denna hadith. طيب أبرنده ها في الدار وكان طالت في وقر والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سوم لن هالا في وقر سهلا وسهلا واشي بود إبراهيم أحسنت أحسنت واد كلاسس سوم من ريسا واد كلاسس سوم من ريسا نعم Allah har inte nämnt ett visst avstånd, utan nämner i Koranen resa. Att ni är på resande fot. Och då säger ulema att det som har nämnts generellt i Koranen och sunnan utan någon viss begränsning, gå tillbaka till seden. Gå tillbaka till seden, eller urf, i den land eller tid där man befinner sig. Men alla lärde är överens om att vad som är mer än 83 kilometer i resa. Allt som är över 83 kilometer i resa. Det finns ingen ikhtilaf i den frågan. Men det finns ikhtilaf i vad som är mindre än 83 kilometer. Kan det vara resa, kan det inte vara resa. Som Uppsala till exempel, 70 kilometer någonting. Är det resa, är det inte resa. Och då går man tillbaka till seden i landet. Och bara för att det är enkelt att resa betyder inte att det inte är en resa. Som du kan flyga från Bromma flygplats till Göteborg på 40 minuter. Du lämnas i en bil. Du sätter dig på flygplanet. Du hämtas av en bil. Du säger det här var den lättaste resan. Det är som att åka till Södertälje från Kista typ. Eller hur? Gärna typ. Gärna. Det är enkelt. Men är det en resa? Ja, det är en resa. Det spelar ingen roll hur enkel den är. Utan man då går tillbaka till avstånd och man går tillbaka till seden. Wallah alam. Och också att städerna är åtskilda. Alltså till exempel, som vi sa, Södertälje sitter ju ihop med Stockholm, eller hur? Det är en del av Stockholm. Vi kan säga att jag ska resa till Södertälje. Utan det är en del av Stockholm. Så man reser aldrig inne i en och samma stad. Utan man reser från stadens utkant till en annan plats. Allah. Josef.
En resa är en dyka.
Ahsant. De lärde har sagt att resa delas in i tre kategorier. Där nämner Ibn Uthaymin. Resa som är lydnad, resa som är synd och resa som är mubah. Resa som är lydnad. Att resa till hajj, umra. Resa för att söka kunskap. Resa för att göra volontärs hjälparbete till exempel. Fisabilillah. Allt det här är för Allahs skull. Okay, då är det en ibadah, då är det en dyrka. Och sen en resa som är synd. En person åker till Amsterdam för att festa eller någonting. Alltså det är haram. Eller åker till Thailand eller någonting. För att göra haram. Då är resan synd. Och han har synd på sig. Och sen har vi resa som är mubah. Att han åker bara för att slappna av. Han åker en vecka till Turkiet eller någonstans. Dubai eller någonting. Bara för att chilla med familjen eller själv och slappna av. Det är varken för eller emot honom. Utan det är mubah. Okej, så att ulema delar in resa i dessa kategorier. Följdfråga?
Ja, det är
samma fråga. Han var
torsdag. Det sa ju att han menar reser sig upp på torsdag. Har det någonting med att resan är dyrkan? Du sa det är synd att resa.
Nej, för att när profeten reste alaihi salam, han reste alltid visa bilillah. Eller hur? Jihad eller hajj eller umra och så vidare. Da'wa. Så att det var ju... Amin.
Du nämnde med fredagsbön att den är värdigt på restande. Kan man inte ändå gå och be?
Nej. Att be fredagsbönen är inte wajib och inte heller sunna när man är på resande fot. Profeten al-Islam bad aldrig jumma på resande fot. Aldrig. Det finns inte någonstans. Men om du då kommer till en stad eller plats där man ber jumma, så kan du gå och be med folket. Det är bättre än att du sitter hemma och inte gör någonting alls. Eller sitter hemma och ber dohor. Du går och ber med folk i moskén. Yani du åker till Mecca eller Medina eller till Algeriet om du skulle. Du går till moskén och ber med folk, yani. Du sitter inte hemma. Men generellt under resa så ska man inte samlas och göra en jamaa och be jumma, utan man ber, då har du två rakar istället.
Men ni är det dubbelt?
Ja, ja. Precis. Två rakar. Ja.
Bara för att förtydliga. Om jag är i ett muslimskt land och de ber jumma, jag går dit med ni att be jumma.
Ja, ja, självklart, självklart. Ja, när man är resande, man får ju be salawat. Du får be jumma, du får be till exempel taraweeh, du får be sunnah. Det är okej, okay. Men vi pratar om här vad som är wajib och inte wajib och så vidare.